Nils Mattsson, Köping, 1667. Färgsprakande reseskildring från Asien. Denna föreläsning spelades in på Svekon 2021, Fantastica i Stockholm. Föreläsningen hålls av Martin Rundqvist.
Svekon-poddar. En poddradio från svenska science fiction och fantasy-kongresser.
Jag heter Martin Rundqvist och jag är historiker. Nej, det är jag inte. Jag är arkeolog. Så att idag så ska jag prata mer om historia. Och då vet ni ju ni att arkeologer kan gräva men behöver inte kunna läsa. Alltså arkeologer gräver hål i marken och tar upp krukskärvor. Men sen så finns det historiker och med dem är det tvärtom. De kan läsa men behöver inte kunna gräva. Utan de befinner sig i arkiven och läser skriftliga källor. Så att det här är ett hobbyprojekt som jag håller på med ganska många år av och till. Och anledningen till att jag pratar om det här just idag är att jag har en ny översättning på gång av den här fantastiska boken som är ämnet för dagens lilla föreläsning. Och om ni tycker att jag pratar för fort så får ni säga till. Och om ni tycker att ljudanläggningen funkar dåligt så får ni också säga till. Jag ser inte er så jättebra för att jag har strålkastare på mig. Men det handlar alltså om en bok. Hösten 1667, om man går i bokaffärer i Sverige, så dyker upp en ny bok på diskarna. Och för att överhuvudtaget bli insläppt så måste man ju dels vara respektabelt klädd. Och för att ha någon glädje ut i böckerna så måste man vara läskunnig. Och båda de här egenskaperna är ju rätt ovanliga 1667 i Sverige. Men jag förutsätter att ni allihopa skulle ha tillhört den här eliten. Och om man är så där respektabel så får man ta i böckerna och man får bläddra i dem. Det här är något alldeles nytt. Man måste ju bilda sin uppfattning om vad det är. Så att man slår upp en slumpmässig sida och får läsa det här. Här i Tabriz visas kung Ahasverus praktfulla palats. Och fastän det är mycket förfallet kan man se att det har varit en övermåttan skön byggnad. En franciskanermunk som hette fader Hieronymus visade mig strax där utanför en plats där han sa att Haman skulle ha blivit hängd. Detta Tabriz ligger rätt ut med Kaspiska sjön. De driver mest sin handel med fisk. Här vid Tabriz är många höga berg som Alexander den store intog innan han stormade staden. Och där inne fick han en sån övermåttan skatt som inte kunde beskrivas. Av det blev Alexander så högmodig att han ville låta dyrka sig som en gud. Det här är ju ganska häftigt. Var ligger Tabriz, undrar man då, när man bläddrar i den boken. Ja, man bläddrar några sidor till och får läsa helt slumpmässigt det här. Kobran är en orm, nästan ett kvarter lång. Jag tror att inget giftigare djur i världen någonsin kan finnas. Han är svart och har ett spetsigt huvud. Vid öronen har han som två vingar, vilka är runda som två glasögon, de han kan dra in och sprida ut när han vill. När han blir varse en människa kastar han upp sina vingar och briller är alltså ett 1600-talsord. Det kommer att vara beryll, därför att man gjorde tidiga glasögon av beryll. När han blir varse en människa kastar han upp sina vingar eller briller och flyger på henne. Och var han då en rör vid henne spricker hon upp innan hon hinner läsa Fader vår. Och mot hans bett finns ingen bot, vilket jag såg på en fänrik som blev biten om natten på ett ställe som heter Mature. Hej Anders, välkommen. Nu blir ordning på torpet när Anders är ytesvärd. Fänriken gick inte tre steg innan han var död och innan vi fick in honom i vakthuset sprack han i händerna på oss. Okej. Kobra. Jag bläddrar lite till i den här märkliga boken som inte riktigt liknar någonting vi är vana vid. Eftersom fransosen har sin sammankomst där på landet så rådde de fransoser som vistades hos kungen honom att de båda kristna skulle gagna honom mer än 30 eller 40 av hans eget folk. Bara han kunde övertala dem med goda ord. Under tiden tog vi efterhand fler och fler av invånarna till fånga, varigenom kungen nödgades släppa våra kristna lösa. Men för att han skulle visa sitt tyranniska hjärta mot dem lät han, innan de reste från honom, rycka ut allt det hår som de kunde se och fanns på deras kroppar. Alla människor ska tänka sig vilken sveda de fick lida, för de berättade att inte mer än ett hårstrå i sänder rycktes ut. Vad är det här för bok? Ja, då bläddrar man till titeln, och Lisersätt-boken heter En kort beskrivning på trendresor och peregrinationer samt kungariket Japan. Och den här bokens innehåll verkar bestå av 4 reseskildringar. Och den första och längsta, som är den som jag har läst några utdrag ur här, den har en tidstypiskt lång titel. Här beskrivs en resa som genom Asien, Afrika och många andra hedniska kungariken samt öar med flit är förrättad av Nils Mattsson Köping, kunglig majestäts före detta skeppslöjtnant. Punkt. Det är bokens titel. Det här är inget känt namn. Det är ingen som vet riktigt vem Nils Mattsson är. Han är från Köping, okej, litet ställe. Mycket stångjärn. Och det var desto märkligt att ingen riktigt hade hört talas om Nils Mattsson, därför att det var en sån banbrytande bok. Det fanns inga böcker på svenska överhuvudtaget i det här ämnet förut. Han hade alltså rest genom Asien, Afrika och många andra hedniska kungariken samt öar. Däremot så fanns det en stor utländsk reselitteratur som väldigt många läste. Därför att om man är en läskunnig och respektabelt klädd person 1667, då är man mångspråkig. Det finns inga enspråkiga svenskar i den samhällsklassen. Utan man läser en internationell bokutgivning om resor. Är väldigt intresserad av det. Men i den här boktiteln så sägs det att den här resan är med flit förrättad. Det är lite konstigt. Flit brukar ju oftast syfta på någonting som man gör upprepade gånger eller någonting som man sitter och pysslar med flitigt. Det är svårt att resa med flit. Ja, vad ska det betyda? Jo, här ringer en liten klocka för den som läser reseböcker. Därför att bara 11 år tidigare hade det kommit en bestseller från en tysk som heter Ölschläger, eller Olearius på latin då. Han hade då gett ut andra upplagan av sin bok om en resa som hade gått till Persien. Han hade alltså rest från Schleswig-Holstein till Persien och skildrat det väldigt noggrant och livfullt i sin bok. Och den bokens långa titel, där står det ungefär så här. Var i belägenheten av de orter och länder genom vilken resan gått, samt deras invånare, natur, levnadssätt, seder, hus, världsliga och andliga tillstånd med flit har nedtecknats. Alltså Olearius säger i sin boktitel att jag har nedtecknat det här med flit. Den som gett ut Nils Mattssons bok 1667 har tydligen lite klumpigt velat signalera att det här, det är ingenting mindre än en svensk Olearius. En som har rest flitigt. Man renommésnyltar eller försöker genre placera sin produkt med den här konstiga titeln. Ja, Olearius, han är ju jättekänd. Allt som folk vet om Persien, det kommer från hans bok egentligen vid den här tiden. Så då blir du nog lite ivrig och bläddrar fram i boken till löjtnant Mattssons avsnitt om Persien. Och där kan man läsa så här. Och fastän det finns offentliga horhus överallt i den här stan, som alla får gå in i, kristen, muslim och jude, ändå så straffas här mycket skarpt de kvinnspersoner som går ifrån sin äkta säng. Ja, om deras män får veta att de har låtit de främmande se dem med blottat ansikte, så finns det 2 höga pelare här, lika tjocka upp till och ner till, med trappor murade inuti. Där de måste gå upp med skarprättaren tills de kommer upp överst, och så blir de nedstörtade. Men av horkarn avkrävs inget ansvar. Här bedrivs också offentligt stora och grova sodomitiska synder, både med unga pojkar och med små åsnor som de för det ändamålet alltid håller på stall. Och det bestraffas inte. Om du nu alltså inte bara är läskunnig och respektabel utan också har pengar på fickan, då vill du nog i det här läget köpa boken. Och bokhandlaren, han vill ju gärna sälja, så att han har en del skvaller och extra material. Saker att berätta om den här boken. Därför att omständigheten är väldigt speciell också. Den här boken är tryckt på en konstig plats. Nämligen på Visingsö. Som är greve Pers högkvarter i ett stort län. Som han råder helt enväldigt över. Greve Per har alltså privat armé och egen flotta på Vättern. Vättern och tar in alla skatter från ett jätteområde på ömse sidor om Vättern. Och han har nyligen anställt en tryckare från Danzig och startat förlag för att ge böcker. Och här finns det lite extra skvaller, därför att den här löjtnant Nils Mattsson Köping, han påstås vara oäkta kusin både till greve Per på ena hållet och till greve Pers fru på andra hållet. Därför att den här löjtnantens mamma påstås med enligt ett envist rykte vara oäkta dotter till den gamle Carl Gustafsson Stenbock. Och Carl, han var lillebror till Gustav Vasas sista drottning. Ni vet att när Gustav Vasa är väldigt gammal så gifter han sig med en väldigt ung kvinna som överlever honom i många, många årtionden. Ja, får ni rita ett träd. Men jag begär inte att ni ska kunna detaljerna här. Det viktiga är att Nils Mattsson Köping verkar vara en oäkta medlem av den extrema högadeln. Inte riktigt kungahuset, men nästa. Så oavsett om det här är sant eller ej, så är det ett känt faktum att Nils Mattsson Köping, han ingår i greve Pers beskyddade krets. Han får en massa varor och småsummor av pengar från det grevliga hushållet. Som liksom, det levereras raggsockor hem till Nils Mattsson Köping från greve Pers fastigheter. Så det är ingen överraskning att den här mannens bok ges ut just på Visingsö, på det nystartade tryckeriet. Okej, så att du tar din bok, den inslagen i grå papper, du skyndar dig hem och så sätter du dig i fönstersmygen där det är bra ljus och så läser du den här boken. Då visar det sig att den är ganska förnuftigt upplagd. Den här löjtnanten verkar ha kajkat runt Avan i många, många år. Runt Afrikas och södra Asiens kuster. Men boken är organiserad geografiskt, så att han har inte en dagbok, utan han har istället organiserat det från väster till öster. Först så pratar han om allt han vet om Afrika, sen kommer Röda havet, sen kommer Persien och sen kommer Mesopotamien, som ju strängt taget ligger väster om Persien, men man är tvungen att åka förbi Persien med båt för att komma in i Persiska viken och nå Mesopotamien. Så därför är det logiskt att Mesopotamien kommer man till efter att man har besökt Persien. Sen så är det Indiens västkust och så är det Sri Lanka och så upp längs Indiens östkust och till sist Sydostasien, som är vansinnigt långt bort på den här tiden. Den här mannen alltså har varit ända borta på Molukkerna, eller som det heter på 1600-talet, på Kryddöarna. Den enda platsen i världen där man kan få tag i kryddnejlikor och en del andra kryddor. Och om Molukkerna skriver Nils Mattsson så här. Hej Arvid, välkommen. Sätt dig. Om Molukkerna skriver Nils Mattsson. På Ternate och Ambon finns ett underligt folkslag som kallas kackerlackor. De anses vara ohyra och utrotas var invånarna än träffar på dem. De är snövita, både till hull och hår, fastän invånarna är svarta och håller till i hemliga jordkulor om dagarna, där ingen kan hitta dem utan stor möda. Och om dagarna ser de ingenting, för när de blir uppgrävda dagtid kryper de omkring som om ögonen vore utstuckna. Men om nätterna ser de bättre ju mörkare det blir, och då ägnar de sig åt röveri och tjuveri. När det blir mörkt tar de ifrån invånarna allt de har planterat och sått. De har också ett eget språk som de framför enbart med pipanden och som inte stämmer överens med själva landspråket. Vår skeppare bad ternatanerna att få en av de här kackelackorna, och så fick han en kvinnsperson som först inte kunde äta någon kokt mat och inte hade förstånd att skyla sig överhuvudtaget, för hon såg ingenting. Men ju mer hon vande sig eller blev driven ut i solen och dagsljuset, desto mer syn fick hon. Men hon steg högt upp med fötterna. Idag finns det en hel liten forskningslitteratur om Nils Mattsson. Och historikerna, ni vet de här som kan läsa men inte nödvändigtvis gräva, de har fått fram ganska mycket intressanta uppgifter ur arkiven. Små grejer här och där. Nils Mattsson föds 1621 i Arboga som son till en ung präst. Och den här prästen har då gift sig med den här kvinnan som eventuellt är dotter till en man ur högadeln, en hemlig, naturlig dotter. Han växer upp i Köping och det är därifrån han tar sitt till namn. Nils Mattsson Köping. Sen så går han i skolan i Västerås, men han begår stölder i skolan och i butiker och blir utsatt för ett offentligt skamstraff i Västerås domkyrka. 19 år gammal skriver han in sig på Uppsala universitet, men sen försvinner han ur källorna i flera år. Han bara dunstar. Och det är möjligt att han då pluggar i Tyskland, för det har hans pappa gjort. Så att kanske kommer vi en dag att hitta Nils Mattsson i rullorna någonstans i östra Tyskland, i Braunschweig och sådana ställen. Dit svenskar åkte för att studera. Men sen så dyker han upp igen 1647, när han är 26 år gammal. Och i handen har han ett rekommendationsbrev, en slags pass från drottning Kristina. Det är inte någonting som alla får. Man måste ha väldigt speciella kontakter för att komma i fråga för en sån grej. Ytterligare ett tecken på att den här mannens bakgrund är inte riktigt bara obemärkt präst i en småstad i Mälaren. Han står i passet, han ska få pröva sin lycka till sjöss. Och han skriver själv, mitt sinne stod alldeles till att informeras ut i navigation. Det här är en stora grej, att segla. Och först så går det jättedåligt för Nils Mattsson. Han reser till Holland. Han ska mönstra på i handelsflottan, det stora västindiska ostindiska kompaniet där nere. Men han blir genast tillfångatagen av pirater och hålls som gisslan i 7 månader på en ö utanför holländska kusten. Alltså har knappt kommit ur fläcken och sitter fast. Men han lyckas ta sig ur det här, och året därpå mönstrar han själv på en typ av piratskepp som kallas för ett fribytarskepp. Alltså man är statligt legitimerad pirat. Man lovar att bara piratera på fiendemaktens skepp. Men här går det också dåligt. Nils Mattsson hamnar i sjöstrid och blir sårad och tillfångatagen. Men det här tar inte 7 månader, utan han blir frisläppt i Amsterdam, och tydligen är han inte värre skadad än att han faktiskt äntligen kan ge sig ut på sin stora resa för att lära sig om navigation. Så i oktober 1648, när han är 27, så mönstrar han på ett av holländska ostindiska kompaniets skepp och seglar iväg till Java i Indonesien. Dit kommer han fram efter flera månader på våren 1649, och sen så ägnar han 7 år åt att kajka runt hela södra Asien. Han föredrar under den här tiden att jobba som sekreterare och tolk åt förmögna resenärer. Han är ju uppenbarligen en bildad person, han kan många språk, han lär sig fler under resan. Men ibland går det inte, ibland hittar han ingen farbror som han kan jobba åt, utan då får han jobba som soldat. Bland annat så är han medlem av shahen av Irans, vad heter det, inte livvakt, men livregemente, och åker på fälttåg till Afghanistan för att slå på folk som inte vill fortsätta vara förtryckta av perserna. Under en period på Sri Lanka har han ett annat lite ovanligt jobb, för då jobbar Nils Mattsson som elefantfångare. Och då skriver han så här: så fruktbart och skönt som detta land är, alltså Sri Lanka pratar vi om, den stora ön söder om Indien. Så fruktbart och skönt som det är, så är det också uppfyllt med allhanda grymma och giftiga djur, som i synnerhet vilda elefanter, som här är de bästa och största. De fångas på ett märkligt sätt årligen i september och oktober månad, när deras speltid eller brunsttid är. Folket har tama elefantkor som är tränade så att de går på natten till en särskild plats i skogen, där de vet att elefanterna har sitt tillhåll. Och de följer efter. På ett stort och vitt fält är byggt ett trångt stall med starka balkar och bommar. Inte bredare än att en kan gå in en efter den andra. Och det klär de i gröna löv så att ingen kan se annat än att det skulle vara en tät skog. Där går elefantkorna först in på ena sidan och sen ut på den andra. Men alla de andra som följer efter måste bli kvar där inne. Och både bakom och framför dem blir snabbt starka bommar inskjutna så att de inte kan röra sig. Och fötterna låser de fast med järnkedjor. Elefantfångarna vet precis hur de ska binda dem där inne. Sen får de stå där i 14 dagar medan de varken får mat eller dryck. Utan dagligen sticker man dem med skarpa hakar och järn tills de blir så utmattade att de knappt kan stå upp. Då hämtas tama elefanter fram som har fått halva betarna avsågade. Och mellan 2 tama binder man en otämjd. Om han visar sig motvillig och inte vill låta tämja sig, så stöter de honom i sidan med betarnas stumpar, eller slår honom i sidan med snaben. Så måste han spatsera bunden mellan dem hela dagen, och om aftonen förs han åter in i stallet. När de har gått så i några dagar mellan dem, då stiger elefantfångarna först in till dem och ger dem alla sorters frukt som kan ge dem styrka, och de börjar tala och locka med dem, och de sätter sig också uppe på dem och släpper sedan ut dem med de andra. Och på så vis blir detta fasliga och grymma djur på en kort tid tamt. Bara så att ni vet. Den här boken blev en hit. Kommer ut 1667 och fram till 1790 så kommer den ut i 5 upplagor. Det är inte vanligt med svenska böcker överhuvudtaget. Men sen så tappar svenskarna intresset för Nils Mattsson. Det kommer inte ut några nya upplagor överhuvudtaget. Vill man läsa honom, då är det någon av upplagorna fram till 1790 som gäller. Och så var det i över 200 år, fram till 2005. För då beställde jag hela första upplagan skannad från KB på en CD. Och satte jag mig som min kvällssysselsättning och knappade in den en bokstav i taget liksom, i min dator. Tills jag hade hela texten i ett ordbehandlingsdokument. Och det skickade jag till projekt Runeberg. Ni vet, elektroniska texter på Linköpings universitet. Ett projekt som nu tydligen är hotat därför att Lars Aronsson på något vis inte längre ingår i organisationen. Så där. Vet ni inte hur det ska gå för projekt Runeberg? Hoppas att de ska rädda det. Och sen hände inte så mycket mer än att texten fanns där. Alla som ville använda den kunde göra det. 2016 så var det ett litet förlag som gav ut min inknappade text. Det finns några små fel i den så där. Man får skämmas för. Men, 2016 alltså första gången som det kommer en tryckt upplag i modern tid. En liten bok som man fortfarande kan köpa i bokhandeln. Men det är bara Nils Mattssons text rakt av. Det finns en kort inledning men inga noter eller någonting sånt där. Utan man får försöka förstå vad han menar så gott man kan. Och idag finns också boken på den utmärkta litteraturbanken som Svenska Akademien har. Där kan man både läsa originaltrycket, flera upplagor och liksom textifierad text. Men återigen, utan minsta förklaring till vad det är man läser. Hur är det med den där kacklackorna liksom? Nu har jag haft ett annat projekt för mig på senare år. Jag har översatt boken till modern engelska. Och jag har gett en riktigt matig inledning där jag läst hela den här Nils Mattsson-forskningen som finns. Och summerat och satt ihop den. Och så har jag haft väldigt roligt för att jag har försett boken med förklarande noter. Så att varje gång, nästan varje gång, som han nämner en plats eller en person eller något gottfullt, en gottfull sak, så finns det en förklarande fotnot. Dessutom så har jag gett boken en ordentlig tidslinje därför att han strör en massa kronologiska uppgifter genom sin bok trots att den då är geografiskt upplagd. Så att han kan liksom säga att nu ska jag berätta om rättssystemet i Persien. När jag var där 1651 så var det så här. Ja, då vet man, okej, han är 1651 här i Persien. Så att man kan göra en ganska detaljerad tidslinje över hans rörelse. Det blir lite svårare utav att redaktören är ganska klantig och skriver av fel och som placerar honom ute på resan när vi vet att han befinner sig i Skåne. Och sådär. Och så har jag gjort ett ordentligt personregister också. Så det var jätteroligt. Jag har fått identifiera allting från indiska djurarter till persiska byar till holländska fartyg. Och det här holländska ostindiska kompaniet lämnade efter sig enormt mycket arkivalier. Det var väldigt välorganiserat och de här arkiven har inte bränts eller bombats i stor utsträckning utan det finns fortfarande. Det finns liksom ett holländskt 1600-talsregister över fartyg online. Så att en del av de här fartygen som Nils Mattsson åker med är jättelätt att hitta för de har en egen webbsite. Liksom. Man får veta var de byggdes och var de skrotades och allting sånt där. Så det var jätteskoj. Och till min glädje så har Kungliga Vitterhetsakademin beslutat att ge ut den här engelska boken. Inte bara som en pdf utan också som en fysisk bok. Och jag tror att den kommer från tryck imorgon. Så det är precis färsk, alldeles ny. Och den här akademin det är liksom en klubb för professorer i humaniora kan man säga. Vad tänker du på? Nu undrar det här om det finns en svensk version av noterna. Det finns inte tyvärr. Utan jag räknar med att alla kan knägla sig igenom den engelska versionen hyfsat. Ja, du vill att jag ska skriva noterna på 1600-talet svenska? Ja, det kan man göra. Det kan man göra, absolut. Ja. Arvid, vad tänker du på?
Men 1600-talssvenska har ju konstig stavning, medastygnader och allt möjligt. Gjorde du ringmodernisering?
Jag gjorde ingen modernisering. Det har däremot gjorts förut. Jag sa att det kom ut 5 upplagor i äldre tid. Och de blir gradvis moderniserade. Och det där har använts som en källa för språkhistoria. Att man kan se samma text i 1790 års version och jämföra det med 1667. Men man har inte gjort en återutgivning av hela texten. Angående stavningen så i stort sett så är det samma alfabet som vi använder idag. De har en ligatur för SZ som ser ut som det grekiska beta, ni vet, B så här. Men jag bara ersatte den med SZ. Det var inte ett jättestort problem. Men däremot den här Johan Kankel som trycker boken, han från Danzig, han, ibland är han lite för ivrig och liksom, han sätter bokstäver upp och ner. Och det är jättekonstig grej. Det finns en jättebra bok om Johan Kankel för övrigt. Han är väldigt väldokumenterad därför att han drogs in i en oerhört sorglig rättsprocess. Han flyttar till Visingsö och börjar jobba åt greve Per. Och så ska hans fru komma efter. Och hon kommer en bra bit efteråt och då är hon på smällen. Och det där kan inte han ta. Utan han börjar stämma henne till ting och vill liksom frånkännas faderskapet. Och det är väldigt, väldigt sorgligt alltihop. Jag tycker så synd om den här lilla flickan då som bor med i ett krasch, med sina föräldrars kraschade äktenskap på Visingsö där ingen förstår tyska. Och till sist så dör hon 3,5 år gammal. Ja, det är jättetrist. Men i alla fall. Jag vet inte precis när pdf:en kommer upp, men ni behöver inte köpa grisen i säcken, utan den kommer att finnas. Vitsakademin har skrivit på Berlindeklarationen om open access, så att allting som de ger ut, om det inte är väldigt stränga copyright-förhållanden, så brukar det finnas en open access-version. Och så kan man också beställa den fysiska boken. Men jag tänkte att jag ska avsluta med att läsa en av de mest dramatiska episoderna i Nils Mattssons bok. Nu är han på Indiens östkust. Så att, jag tror att det betyder att det är, hej, välkommen, kom och säg. Hej. Det är väl det som kallas för, ni får rätta mig, jag tror att det är Koromandelkusten, den östra. Och då så skriver han så här. Då var på slottet Pulikat en ståthållare som heter Lorenz Putt. Han var född i Bremen. Och vid hans hov vistades jag mest och förvärvade mig gunst hos hans söner, vilka inte bara övade sig språk utan också var mäkta förtjusta i musik, sång och spel, och med vilka jag dagligen umgicks. Här är han i sin roll som sekreterare och språksnubbe. Liksom. Han verkar ha fått någon typ av position här för att undervisa sönerna i familjen i språk och musik. Då dog den gamla fursten i Narsingapatnam, och sonen som skulle ärva ämbetet bjöd ståthållaren till sin faders likbål. För hos hedningarna hålls det för den största vanära att begrava sina döda. När jag fick veta vad som var på gång anhöll jag med största flit hos ståthållarens söner att de skulle be om att jag också fick följa med, och det fick jag. Och eftersom jag ännu var något sjuklig kunde jag inte rida utan blev buren i en stol. När vi kom till Narsingapatnam blev vi om aftonen på hedniskt vis väl undfägnade. Dagen därpå, fram emot middagen, blev vi av förstens lakejer till platsen där likbålet skulle stå ledsagade. Och för oss kristna var en särskilt hög läktare uppställd där vi kunde se hela evenemanget bra. När vi kom dit var några tusen människor församlade, vilka hade slagit sig ner i en ring, och i mitten låg torr ved och halm, allt överhällt med olja, och däromkring en massa stora krukor fulla med olja. Då kom de med den döde, bärande honom på en stol där han satt upprätt i en vit klädnad efter moriskt maner, med öppna ögon och en betelnöt i munnen. Och då förklarar Nils Mattsson, det är en särskild frukt som indierna äter sig druckna med. Han hade en stor guldkedja om halsen, och framför honom gick alla andra spelmän med trummor, handtrummor, pip och trumpeter. Efter den döde följde en stor tropp kvinnor, vilka gick mellan braminer eller deras präster. Därnäst följde den unge fursten med sina rådsherrar, och sist en stor trupp till häst med pilar och bågar. Strax blev den döde nersatt, och alla braminerna ställde sig omkring honom. Till sist kastade en präst ett gult kläde över honom, och så satte prästerna honom på halmen, och sen tände de eld på den. När han stod i ljusan låga började mer än 35 eller 36 kvinnspersoner att dansa kring elden, var och en med en oljekruka på huvudet. Och när de var ute i full dans hoppade några av dem, den ena efter den andra, in i elden, och snabbt hälldes mer olja och kastades mer halm på dem. Just när de skulle hoppa in gav alla ihop ifrån sig ett sånt skrik att de blev alldeles förskräckta. In i samma eld red 5 beväpnade män som hade varit hans livvakter i full sporrsträck. Inte en efter den andra, utan alla på en gång. På dem kastade så enormt mycket halm och olja att inte bara elden och lågan utan också det stora skrikandet och ropandet från åskådarna stod högt i skyn. Och eftersom nästan allt dammet och röken drev oss rakt i ansiktet där vi stod så blev mesta delen av vårt sällskap sjuka. Men jag som hade förts dit sjuk blev så chockad och drabbad av större sjukdom att ingen väntade sig något liv mer här i världen om mig. Nej, men han överlevde det med. Alltså han har överlevt enormt mycket strapatser. Och därför är det lite sorgligt och ironiskt att när Nils Mattsson väl dör så är det 1680, när han är 59 år gammal, då drunknar han i Stockholm. Han kanske ute och går på isen. För det här är i november, vi vet inte riktigt, inga detaljer. Och han begravs på Klara kyrkogård. Så att om ni kliver av tunnelbanan där vid centralen så är ni inte långt ifrån Nils Mattssons sista viloplats. Och om ni åker Finlandsfärja eller Saltsjöbanan så passerar ni ett ställe där det fortfarande ser ut som när han bodde där, nämligen kvarteret Kvastmakartrappan. Det är sådana här bevarad söderkåksbebyggelse, de allra minsta och skruttigaste små röda byggnaderna där ovanför färjeterminalen. Det såg ungefär likadant ut när han och frugan bodde där lite tidigare under hans levnad. Det finns ingen gravsten över nästan någon från 1600-talet, utan de gravstenar som har bevarats är oftast inuti kyrkorna. Och Nils Mattsson var inte en så viktig person att han fick något fint monument. Men däremot så betalade greve Pers dödsbo för begravningen. Alltså först dör greve Per, kort därefter så dör Nils Mattsson, och fortfarande så är han så aktuell för det grevliga huset att de betalar för hans begravning som kostnader för honom. Han hör till, fast inte officiellt. Så, det var det jag hade förberett. Jag vet inte hur vi har med tid, men jag undrar om ni har frågor. Ja, hur blev jag intresserad av Nils Mattsson? Hur hittade jag honom? Ja, det var helt enkelt så att jag läste några helt andra reseskildringar. Jag tror att det kan ha varit Harry Martinsons första böcker när han beskriver sitt jobb, sin tid som sjöman på ångfartyg tidigt 1900-tal. Väldigt bra böcker. Kap farväl och Resor utan mål. Så då tänkte jag, det här är jättekul att läsa reseskildringar. Jag ska läsa Nationalencyklopedins artikel om reseskildringar. Och där nämns Nils Mattsson Köping. Och jag tyckte det där lät ju jättehäftigt. Så att då började jag rota det där. Är han den första svenska utgivna författaren? Nej, det är förmodligen Heliga Birgitta som trycks gång på gång. Hon är ju också mycket mer produktiv än han. Men han är definitivt den första svenska reseförfattaren som ger ut en hel bok. Och före honom, i början på 1600-talet, så finns det en farbror som heter Bengt Oxenstierna som brukar kallas för Resare Bengt i historieskrivningen. Men han lämnar efter sig en dagbok som sen försvinner. Så att Resare Bengts dagbok hade man gärna velat ha, men tyvärr. Nej, men Nils Mattsson är en pionjär på många sätt. Oj, vad kul att ni är så intresserade. Jag vet inte vem som var först. Där uppe. Ja. Om jag minns rätt nu så höll han på i 15 år någonting. Johan Kankel, han var ganska flink och gjorde saker ganska snabbt. Och en av hans specialiteter var liksom, kommer ni ihåg sån här ASCII-grafik från 80-talet? När man gjorde bilder utav tecken. Med asterisker och vinklar och bokstäver och allt möjligt sånt där. Han gjorde det på 1600-talet med tryckerityper. Så att, alltså, stora abstrakta mönster och blommor och saker gjorde han med ASCII-grafik. Plus bokutgivning då förstås. Enklast är att låna biografin över Johan Kankel, för att den gavs ut på 50-60-talet, så den finns inte i liksom raritetssamlingen. Det är inte svårt att få titta på den på typ KB. Alla medborgare får ju lalla in på KB och be att få läsa en bok. Fast man får inte ta med sig de svenska hem. Det var fler som hade händer uppe. skrev Nils Mattsson något annat? Det enda vi vet att han skrev var en kort självbiografi. Och den verkar han ha skrivit för att marknadsföra bokprojektet. Så att han beskriver att han, när jag kom hem från min resa så uppvaktade jag flera höga herrar. Och jag gav dem skinn av paradisfåglar ifrån Molukkerna. Och så där. En av dem där blev kvar ända långt in på 1700-talet i samlingen på Uppsala universitet. En av fåglarna. Men han gav aldrig ut några fler böcker. Han hade sin stora resa som han skrev. Liksom. Jättebra fråga. Hur mycket av det här är sant? Hur mycket verkar överhuvudtaget stämma? Ja, beskrivningen av den här kremeringsscenen verkar helt rimlig. De här rajorna i Indien beter sig på det här sättet. Kackerlackorna däremot, de låter misstänkt likt Plinius beskrivning av pygméer. Så att det finns ganska mycket resonanser med den klassiska litteraturen. Därför att på 1600-talet så hade man fortfarande en väldig auktoritetstro. Och man tenderar, alltså litterär auktoritetstro. Och det fanns fortfarande en grundinställning att om du påstod någonting som inte stämde överens med kända klassiska texter, så är det tecken på att du var obildad och okunnig, därför att de hade tolkningsföreträde. Det är klart att det måste finnas underjordiska pygméer som kommunicerar med ett visslande läte. Nu är det 10 minuter kvar nu. Men i stort sett så är Nils Mattsson liksom en naiv berättare. Han brukar beskrivas som en protolinean. Han är liksom en Linné-lärjunge som blivit utskickad 50 år innan Linné föddes överhuvudtaget. Och som dessutom faktiskt lyckades bättre än många av Linnés egna lärjungar. De tenderade ju att dö på olika dramatiska sätt. Men till exempel så har han en jättebra beskrivning av bananplantan. Som är nästan lineansk. Han beskriver precis hur den funkar. Och han vet också hemligheten bakom kryddnejlikor, att för att kunna odla kryddnejlikor så behöver du, de heter det tvåbyggare, ni får hjälpa mig, ni som kan botanik. Det finns alltså hanträd och honträd, och de där är väldigt olika antal, så det gäller att ha ett hanträd så att honträden kan pollineras, för annars blir det inga kryddnejlikor. Och för att liksom zappa en hel kryddnejlikodling så räcker det med att hugga ner hanträdet. Så blir resten av odlingen helt ofruktbar. Det har han fattat. Det är också sånt där som sen Linné intresserar sig för när han ska beskriva växter och även djur. Så svaret på din fråga är att allt är nog intressant. Men det som verkar helt orimligt är ofta liksom klonat ifrån en litteratur. Men sen gör han en annan grej som är lite rolig. Jag nämnde ju Resarbengt. Resarbengt var kusin till greve Per. Och därför så måste ju Resarbengt skrivas in i den här beskrivningen. Och då går Nils Mattsson helt bananas och beskriver på tre olika ställen i Persien, så har han hittat så här väldigt utförlig graffiti där Resarbengt har liksom skrivit långa dikter på väggen om att han har varit där, och det är liksom felaktiga årtal, och det är ganska genomskinligt att han har förmodligen inte sett någon inskription överhuvudtaget. Men det har Olearius, alltså den här tysken som han på något vis efterliknar eller jobbar i samma tradition som. Så att eftersom Olearius såg den här svenska graffitin, och han säger bara jag såg den här svenska friherrens namn, det är allt han ser, så måste Nils Mattsson också uppge att han har sett samma sak. Fler frågor eller synpunkter? Här har vi. Det är jätteskönt att kunna skylla på det. Att, nej, men jag behöver ju knappt vara läskunnig. Vad begär ni av mig?
Alltså, den där nejlikid-grejen. Är det den enda plantan som inte är hermafrodit?
Oj, är nejliketrädet det enda som inte är hermafrodit? Nej, jag har en känsla av att det finns andra växter som har hon och hanträ. Ja, det finns många. Ja, vad har han flera för växter som han pratar om? Kokos pratar han om bland annat. Han besöker några öar där de gör allting av kokos. De bygger båtar av veden och de gör segel av den här basten som sitter utanför, utanpå kokosnötterna. Många detaljer som visar att men han har faktiskt hållit kokosnötter i händerna och har koll på dem. Men ibland så blir det mest att han får för sig att alla djur som finns på land i Sydafrika finns i en havsversion. Så det måste liksom finnas havsgrisar och havskor och havshundar och sådär. Jo, Erik. Vem spelar Nils Mattsson i multimiljon? Ja, just det. Jajamensan. Ja, vem spelar kackerlackorna? Ja, just det. Ja, nej, men jag tänker mig att Nils Mattsson, jag föreställer mig att han är ganska kort. Fast på den tiden så var ju kroppslängd väldigt starkt förknippat med hur bra mat man hade fått vid uppväxten. Så att, och det fanns ju enorma skillnader. Ja, men jag kan tänka mig att Erik skulle bli en ganska bra Nils Mattsson. Jag tror att det skulle vara förtroendeingivande. Ja. Det finns tyvärr inga porträtt eller beskrivning, utan porträtt på 1600-talet är en extrem lyxpryl. Man måste vara en riktig rik kändis för att bli avporträtterad. Det kommer senare där det är lite mer tillgängligt för borgerskapet. Ja, en fråga till. Om man gjorde det efter boken så skulle det bli ganska fantasybetonat, precis som du säger. Det var någon som sa att de hade läst en essä om Nils Mattsson där han kallades för den svenska Münchhausen. Det tycker jag är lite elakt, för att han... Ungefär minuter. Nej, jag förstår. Tack, Per. Nej, men ska man bara klassificera eller liksom karakterisera honom i några korta ord, så kan man säga att han är liksom en protolinean. Det är vad Nils Mattsson är, mer än någonting annat. Men precis som linjanerna så är han intresserad av allt. Linné, när han är ute på sina egna resor, då är han tecknar ju upp folksägner och letar efter malmfyndigheter. Och han träffar på ett par samer som lär honom att spela nefataffel. Och då ritar han av nefataffelbrädet och skriver ner reglerna till nefataffel. Liksom. Och på samma sätt jobbar Nils Mattsson. Det är ingenting som är ointressant för honom. Han är intresserad av det mesta. Han beskriver bland annat en väldigt rolig lek som man kan leka med hinduer. Och därför att det här är bara laughs och alla tycker det är jätteskoj, särskilt hinduerna. De får inte döda djur. De är vegetarianer och vissa hinduiska sekter får inte. Så det man kan göra är att man plockar löss och samlar ihop dem i ett papper. Sen så knackar man på sig en hindu och håller fram den här. Och så dödar man en av lössen. Och då blir hindun ledsen. Och så erbjuder man hindun att köpa de övriga för att man inte ska döda dem också. Och säger Nils Mattsson, när vi hade gjort det här, vilket var jättekul, då tog vi pengarna vi hade fått, så gick vi och köpte duvor och gjorde samma grej med dem. Och den här boken är liksom sida upp och sida ner med de här grejerna. Så det finns inga tråkiga avsnitt. Det rekommenderas verkligen. Ja, tack så mycket för att ni lyssnade. Hej med er.
Musiken av Psychedelic Pedestrian från Free Music Archive. Besök gärna vår hemsida på svekonpoddar.se.